Jag tänkte att vi skulle börja i första Mosebok i det 16:e kapitlet. Första Mosebok 16. Kapitlet börjar ju med konflikten mellan Sarai heter hon fortfarande, och hennes tjänstekvinna Hagar. Så slutade 6:e versen med orden: när då Sarai tog henne i upptuktelse flydde hon bort från henne. Men Herrens ängel kom emot henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Sur. Och han sa: Hagar, Sarais tjänstekvinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade: jag är på flykt från min fru Sarai. Då sa Herrens ängel till henne: vänd tillbaka till din fru och ödmjuka dig under henne. Och Herrens ängel sa till henne: jag ska göra din säd mycket talrik, så att man inte ska kunna räkna den på grund av dess mängd. Ytterligare sa Herrens ängel till henne: se, du är havande och ska föda en son. Honom ska du ge namnet Ismael, därför att Herren har hört ditt lidande. Och han ska bli lik en vildåsna. Hans hand ska vara emot var man och var mans hand emot honom. Och han ska ligga i strid med alla sina bröder. Och hon gav Herren som hade talat med henne ett namn. Hon sa: du är seendets Gud. Hon tänkte nämligen: har jag då verkligen här fått se en skymt av honom som ser mig? Seendets Gud. Det är ju ett intressant uttryck. Vem kommer inte att tänka på barndomens triangel ovanför altartavlan med ett öga i? Akta dig, storebror ser dig. Men så är det ju inte för Hagar här, utan för henne är det ju en väldig glädje, den upptäckten. Gud som seendets Gud. Han har sett henne. Där hon irrar omkring ensam i öknen. Och vad mer är, han har sett det barn som hon bär och vars kön hon ännu inte vet. Han ser att det är en pojke, och han ser också framtiden för denne yngling, denne gosse. Och inte bara för honom personligen, utan också för hans efterkommande. Du är seendets Gud. Och jag tänkte vi skulle bekanta oss lite grann med seendets Gud, så att vi kan glädja oss åt att han ser oss och har sett oss. Jag tänkte att vi skulle fortsätta genom att gå till Höga visan. Det 4:e kapitlet i Höga visan. Höga visan är ju en kärleksdikt. Och så som sådan är den ju lite unik. Kärleksdikter brukar ju vara skrivna av män som har upptäckt en speciell kvinna. Men här är det både kvinnan och mannen som uttrycker sin kärlek. Nå, det vi ska läsa i 4:e kapitlet med början i 7:e versen, det är ändå mannens kommentar om henne. 7:e versen: du är skön alltigenom, min älskade. På dig finns ingen fläck. Kom med mig från Libanon, min brud. Kom med mig från Libanon. Stig ned från Amanas topp. Från toppen av Senir och Hermon. Från lejonens hemvist, från pantrarnas berg. Du har tagit mitt hjärta, du min syster, min brud. Du har tagit mitt hjärta med en enda blick. med en enda länk av kedjan kring din hals. Hur skön är inte din kärlek, du min syster, min brud. Hur ljuv är inte din kärlek. Ja, mer ljuv än vin och doften av dina salvor övergår all vällukt. Ja, du är skön alltigenom. På dig finns ingen fläck. Och kanske är det bara den som älskar som kan säga så. När mina barn var i tonåren och ännu bodde hemma så försökte de tala om för mig ibland att det ser du väl att mamma går och skavar och hon klär sig ibland ganska lafsigt och så här. Jo, visst, det kan jag väl se. Men det finns ju ändå ingen som behagar mina ögon så som hon. Därför att det är henne jag älskar. Och det betyder ju inte att jag inte ser att hon skavar när hon skavar. Det är bara det att det är inte det som intresserar mig. Det jag ser är något annat. Den som älskar ser den älskade på ett annat sätt än vad andra gör. Och Gud som är kärleken. Kan vi förstå vad det betyder att han är seendets Gud? Han kanske också kommer till oss och säger: du är skön alltigenom min älskade. På dig finns ingen fläck. Jo då, vänta, ska jag visa dig, säger vi. Jag är ganska usel och jag är ganska dålig och jag är ganska förfärlig. Jag skulle önska att jag var mycket gladare, snällare, trevligare, kärleksfullare och vänligare. Ja, säger Gud, det vet jag, men jag älskar ju dig. När folk börjar skriva såna här dikter så säger man i regel: ja, han är kär och galen. Och frågan är ju om det där som man ser när man älskar, om det är en form av galenskap att man ser något som inte finns. Eller är det så att den som älskar är den enda som ser verkligheten? Det är en viktig fråga, tror jag. I övermorgon är det val. Och då är det ju frågan: är verkligheten blå eller är den röd eller är den grön eller vad har den för färg? Det ska vi nu avgöra genom omröstning i Sverige. Om verkligheten är röd, blå eller grön. Eller har någon annan mer eller mindre spräcklig nyans däremellan. Vem har då rätt? Är det de blåa eller de röda? Hur ska vi se på verkligheten för att se den med sanna ögon? Det kanske bara den kan göra som älskar. Ty kärleken har sin glädje i sanningen. Och jag tror att det betyder att vi som är hänvisade till ett liv där kärleken ännu är en bristvara. Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan, jag vet det. Men vi märker inte alltid av det, varje minut och varje sekund. Vi hamnar ju alltså i den egendomliga situationen att vi ser ju alltså verkligheten på något sätt genom färgade glasögon. Vi ser inte det där som den som älskar ser. Kanske inte ens eller allra minst när vi betraktar oss själva. Du vet som det brukar heta, ja, han är jättekär, men jag undrar, vad ser han hos henne? Han är alldeles tokig. Nej, han har sett något som den andra inte förstår. Och jag tror att Gud ser mycket mer av verkligheten och mycket mer av dig och mig än vad vi kan se och vad vi kan förstå. Det finns ett annat sånt där riktigt härligt exempel i Bibeln på hur kärleken kan, så att säga, ändra på synen hos en människa. Vi ska gå till första Mosebok 29. Då möter vi Jakob. Men medan han tjänar hos sin morbror Laban. Och då står det så här i den 18 till och med 20 versen. Och Jakob hade fattat kärlek till Rakel. Därför sa han, jag vill tjäna dig i 7 år för Rakel, din yngre dotter. Laban svarade, det är bättre att jag ger henne åt dig än att jag skulle ge henne åt någon annan. Bli kvar hos mig. Så tjänade Jakob för Rakel i 7 år och det tycktes honom vara bara några dagar. Så kär hade han henne. Ja, så kan det bli. Tiden går fort när man har roligt. Eller som det brukar heta, avbetalning är en inrättning som får månaderna att gå fort och åren att gå sakta. Alltså, vår verklighetsuppfattning bestäms i första hand av om vi står, så att säga, på kärlekens ståndpunkt eller inte. Och Gud är seendets Gud. Hans verklighetsuppfattning är ju verklig. Och han ser alltså i högsta grad med kärlekens ögon. Vi ska gå till Saltaren, 138 salmen. Och börja läsa i den 3 versen. När jag ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet och min själ fick kraft. Herre, alla jordens konungar ska tacka dig när de får höra din muns tal. De ska sjunga om Herrens vägar, ty Herrens ära är stor. Ja, Herren är hög, men han ser till det låga och han känner den högmodige fjärran ifrån. Om än min väg går genom nöd så behåller du mig vid liv. Du räcker ut din hand till skydd mot mina fienders vrede och din högra hand frälser mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar evinnerligen. Överge inte dina händers verk. Han ser till det låga. Ja, nu måste vi lära oss lite hebreiska. Det hebreiska verbet ra'ah betyder att se, titta på i största allmänhet. Men det finns också en rad bibetydelser som vi mycket väl kan förstå i svenskan även om vi inte använder ordet så. Därför att det kan också betyda att förse, att se till, att utse. Alltså detta att Gud ser, det är inte bara en fråga om att han kollar läget. Han sitter i sin himmel och kikar på oss. Utan när han ser så innebär det också att han förser, att han ser till att någonting kan äga rum i våra liv. Att han utser kanske till och med. Och seendets Gud, när han ser så utgår någonting. Det är inte bara så att ljus så att säga går in genom hans pupiller, utan från honom utgår också någonting när han ser. Och i hans seende. Andra Mosebok 3. När Herren uppenbarar sig i den brinnande busken, så står det så här i den 7:e versen. Och Herren sa: jag har noga sett mitt folks betryck i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag vet vad de måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur egyptiernas våld och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flyter av mjölk och honung. Jag har noga sett. Detta att Gud ser är aldrig något passivt i Bibeln, utan hans seende är ett aktivt engagemang. Vi kan ju tänka på liknelsen om den barmhärtige samariten. En präst kom till det stället. Och han gick förbi. En levit kom och han gick förbi. Såg de honom inte? Jo, det gjorde de på ett sätt. Men på ett annat sätt inte. De såg på ett sorts avskalat, nyktert. Vad ska vi säga? Ja, egentligen. De såg utan kärlek. Där ligger en slagen man. Det betyder att det finns rövare i närheten. Han ser ut som han lever fortfarande. Jag får skynda mig härifrån. Men så kommer den tredje. Och han ser på ett annat sätt. Han ser inte bara en bit av verkligheten, utan han ser hela situationen. Bara kärleken kan se helheten. Och så fort vi ser, så att säga, på Guds vis, så träder ett helhetsperspektiv framför oss som inte är möjligt ifrån någon annan utgångspunkt än kärlekens utgångspunkt. När vi ändå befinner oss ibland Moseböckerna ska vi gå till 22 kapitlet i första Mosebok. Och läsa om hur Abraham och Isak går iväg tillsammans till Moria berg. Och vi kan börja läsa i 6:e versen. Och Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Men själv tog han elden och kniven, och de gick så båda tillsammans. Då talade Isak till sin fader Abraham och sa: min fader. Han svarade: vad vill du, min son? Han sa: se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret? Abraham svarade: Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son. I hebreiska står det bara: Gud ser fåret. Så gick de båda tillsammans. När de nu hade kommit till den plats som Gud hade sagt Abraham, byggde han där ett altar och la veden på det. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut sin hand och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen och sa: Abraham, Abraham! Han svarade: här är jag. Då sa han: låt inte din hand komma vid gossen och gör ingenting med honom. Ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu då du inte har undanhållit mig din enda son. När då Abraham lyfte upp sina ögon fick han bakom sig se en vädur som hade fastnat med sina horn i ett snår. Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe. Och Abraham gav den platsen namnet Herren utser. Nu för tiden heter den berget där Herren låter se sig. Eller om du hellre vill det, berget där Herren uppenbarar sig. Alltså när Gud ser oss, så är det en aktiv kärleksgärning från hans sida. Och då öppnas också vi för att se honom. Han är seendets Gud. Matteus berättar i det 20:e kapitlet en liknelse som Jesus framställde. Liknelsen om vingårdsarbetarna. Den där som slutar så oväntat. Vingårdens herre hade ju varit ute och anställt folk på morgonen och lite fram på förmiddagen och sen vid mitt på dagen och sen på eftermiddagen och sen strax före stängningsdags. Och alla fick lika mycket lön. 11:e versen. Då protesterade de. Nej, 10:e versen. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men de fick var sin denar det också. Då protesterade de och sa till ägaren: det där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer det med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå, men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Det kan man alltså göra. Man kan se på Guds godhet med onda ögon. Och då blir Guds godhet obegriplig. Det problemet kan inte åtgärdas genom att man ändrar på Guds godhet, utan att på något sätt våra ögon öppnas. Hade kärleken funnits hos dem som protesterade, så hade de ju glatt sig över att jaha, de här nu som hade gått arbetslösa så länge, de fick bra betalt ändå. Det var väl fint. Men nu fanns inte den kärleken. Och när människan då ställs inför ett uttryck av Guds godhet, så väcker det bara vrede. Romarbrevets 6:e kapitel. Paulus har gått igenom en hel del av sin undervisning om rättfärdiggörelsen av nåd genom tro. Och så säger han så här, 6:e kapitlet, 11:e versen. Så skall också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Så ska ni se på er själva. Därför att det gäller ju då att se med Guds ögon. På Guds vis. Inte bara på sina medmänniskor som vi läste om nyss. Inte ens bara på Gud. Utan också på sig själv. Vi har ju väldigt svårt att förstå det här med att Gud räknar oss som rättfärdiga. För vi tycker det att jaha, men om Gud har räknat mig som rättfärdig, då borde jag ju vara perfekt. Men om man ska kunna räkna sig perfekt på det sättet, så måste man vara bra för ljugen. Det vet vi allesammans. Och då undrar man så här, men hur kan Gud sitta i sin himmel och säga att jag är rättfärdig när jag inte är det? Och så blir man nervös. Och jag måste nog hjälpa Gud. Jag måste nog i alla fall försöka att leva upp till min rättfärdighet. Men det är inte det som är meningen. Utan Herren säger, precis som den älskande mannen vi läste nyss i Höga visan, du är skön alltigenom. Min älskade, du är utan fläck. Hur kan Gud säga det? Ja, han ser ju inte bara dig som du är just idag och just nu. Utan han ser ju hela din framtid. Ända in i evigheten. Och han vet vad det ska bli av dig. Så stor verklighet kan han famna eller fånga in med sina ögon. Har han rätt att göra det? Är det sant att göra så? Ja, det är det. Det är det i högsta grad. Jag har tänkt ibland när jag har haft längre serier av själavårdssamtal med människor som kanske lidit av svår ångest. En sån människa vet ofta inte vem han själv är eller vem hon själv är. Jag är en sån främling för mig själv, säger ofta en sån människa. Jag vet inte vem jag är. Du har lärt mig att om jag kan se på den människan med kärlekens ögon. Och det är ju en gåva man får av Gud i den stunden. Men om man kan det, så får man en märkvärdigt exakt bild av vem den människan är. Mitt i sitt eget främlingskap för sig själv. Och det kan sen vara en oerhört intressant upplevelse att följa den människan på väg till en växande frihet och en växande självkännedom. Att så att säga se den människan träda fram som man ändå såg med kärlekens ögon från början. Och att Gud kan göra så och att Gud gör så, det tror jag är helt naturligt. Vi är ju på ett helt annat sätt fångade i nuets vanmakt. Detta att om jag ska våga låta Gud räkna mig som rättfärdig, så måste jag göra allting perfekt idag. Gud har så att säga inlämnat oss i den skara som han har tagit ansvar för. Och han yttrar sig också med kännedom om det som ska komma. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Alltså att vi får se oss själva ifrån kärlekens perspektiv och i framtidens ljus. Och att det inte ligger någon form av självbedrägeri i detta. Utan att det snarare är så att bara den som ser med kärlek kan uppfatta den fulla verkligheten. Den som ser med vrede, den som ser med hat, den som ser med girighet eller avund eller missundsamhet, den människan får ju alltid verkligheten att krympa. Om du har varit avundsjuk någon gång så vet du att i stort sett handlar sedan hela verkligheten om det där du är avundsjuk på. Du kan i stort sett inte tänka på något annat. Verkligheten krymper för oss när vi inte längre ser den med kärlekens ögon. Vi ska ta ett näraliggande exempel. Vi ska gå till Ordspråksboken, till det 10:e kapitlet. Ordspråksboken 10. Och läsa den 12:e versen. Hat uppväcker trätor, men kärlek skyler allt som är brutet. Hat uppväcker trätor, men kärlek skyler allt som är brutet. Petrus citerar det här ordspråket i sitt första brev, kapitel 4 och vers 8. Kärleken överskyler en myckenhet av synder, stod det i gamla översättningen. Och vi tänker så här, men ska synder överskylas? Det är väl att liksom sopa dem under mattan? Sånt sysslar väl inte Gud med? Återigen så grips vi av någon sorts ängslan att det nu ska handla om förljugenhet. Ja, det är ju så här, tror jag, att om du försöker att skyla över dina synder så blir du förljugen. Därför då sätter du näsan i vädret och ser ut som om inget hade hänt, och ändå har ju något hänt. Den kärlek som kan överskyla dina synder kan ju inte vara din kärlek. Utan är ju kärleken hos någon annan som ser dina synder. Det har ju en väldigt läkande kraft i sig. Har du varit med om det någon gång? Att du kanske med mycket bävan och mycket oro berättat om ditt livs mörka sidor för en människa som såg på dig med kärlek när du gjorde det? Och så kanske du sen har erfarit att det där miste något av sin kraft, kanske allt sammans. Det blev lättare att bära det efteråt. Och då var det ändå bara en människas kärlek. Guds kärlek överskyler en myckenhet av synd. Och ändå är det inte förljugenhet. Därför att Gud väntar tills vi bekänner våra synder. Bekänn era synder för varandra på det att ni må bli botade, skriver Jakob. Det tror jag att vi skulle behöva praktisera mer. Att få erfara kärlekens överskylande kraft. När en annan får ta emot ens förtroende och låta kärleken överskyla det som var brutet. Därför då blir man sann. Man blir också sann som människa. Försöker du skyla över dina egna synder så blir du förljugen. Men när kärleken på det här sättet överskyler synder, ser på synden med kärlekens ögon, då blir man fri. Och Gud är seendets Gud. Han kan se allt det här. Och han vill så att säga med sitt seende göra dig fri. Det som jag sa förut, detta att Gud ser, det är något väldigt aktivt i det. Jag tror vi kan säga så här om skapelseberättelsen, första Mosebok 1. Vers 3 och 4. Och Gud sa, var det ljus, och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott. Och Gud skilde ljuset från mörkret. Gud såg att ljuset var gott. Ja visst, det kan hända att det bara handlar om ett vanligt konstaterande. Jaha, det var ljuset. Ja, det var fint och bra. Ja, jag är nöjd med mitt verk. Det är oftast så vi läser det, och det kanske så det ska läsas. Men jag kan inte förstå att det finns något språkligt hinder. För att vi också läser så här, att och Gud såg till att ljuset var gott. Till när Gud ser, så ser han till. När Gud ser, så förser han. Av honom, genom honom och till honom är ju allt. Därför är det inte farligt att bli sedd av Gud. Utan det är tvärtom en väldig välsignelse i det. Johannes första kapitel. Till 47 versen. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträd. Och han inte bara liksom la märke till, ja, det sitter någon figur där borta under fikonträdet, ja, okej. Han sitter väl där och har siesta, kan jag tro. Utan i detta ligger så oändligt mycket mer. Jag såg vem du var. Och jag utsåg dig till att följa med. Därför är det alltid något väldigt omfattande, detta att Gud ser oss. Det är någonting som revolutionerar hela vårt liv. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom: du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa: sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Vi ska sluta med ett andra citat ur Psaltaren. Några välkända ord ur den 139:e psalmen. Där vi läser från vers 13 till vers 17. Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda för att någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud. Hur stor är inte deras mångfald. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Och för David betyder ju alltså detta. Att Gud har danat honom övermåttan underbart. Att han har berett både ett liv här och ett liv i evighet. Och även om vi har våra skavanker och våra defekter, så kan vi ändå, om vi har förstått vad det här betyder, att Gud såg mig. Att han ser med kärlekens ögon. Man kanske vågar säga, jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Istället för att man säger det att ja, jag skulle vilja vara lite mindre puckelryggig, jag skulle vilja ha lite rakare näsa och jag tänker mig nog gå till en plastikkirurgi nästa vecka och se om vi inte kan få lite justering på det mesta. Jag tycker att nästan allting sitter på fel ställe. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Varför det då? Jo, dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Detta att Gud ser oss innebär ett väldigt flöde av nåd, av kraft och av liv. Och vi behöver kanske få våra ögon öppnade så att vi kan se verkligheten. Hela verkligheten. På hans sätt. Så att vi kan se hans godhet. Så att vi kan se varandra. Med så att säga en realistisk verklighetsuppfattning. En som inte blundar för bristerna. Men en som ser med kärlekens ögon på allt. Att vi också får nåden att se så på oss själva. Låt oss vända oss till Herren i bön. Herre, du är seendets Gud. Och du talar till och med i ditt ord om hur vi ska se på oss själva. För att se med dina ögon. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Fäst dina ögon på Jesus. Herre, något har hänt med våra ögon. Och vi behöver mycket läkedom. Herre, hjälp oss att se en sann bild av verklighet genom att du fyller våra ögon med din kärlek. Så att inte också vi ska behöva höra orden, ska du med onda ögon se på att jag är så god. Amen.